Hej på er. Hoppas ni har en härlig sommar. Det är dags att släppa ännu en Bredvid Bromé-podd. Sommarspecial där jag nu släpper vårens premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten som jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Bredvid Bromé via podmi.com och i Podmi-appen. Första månaden är gratis. Att livet kan förändras är vi flera som upplevt, kanske också du som lyssnar. Men att som offentlig person vara med om det inför öppen ridå gör att man känner sig mer än lovligt jagad. I synnerhet om kvällspress och andra startar ett drev. Anna Kinberg Batra fick avgå redan innan hon prövat sin valrörelse. I detta avsnitt så berättar hon sin sanning inifrån.
Ljudet är de bara så inte.
Och jag kör med lurar. Sån är jag.
Ja. Ja, men det gör
yrkesskadad.
Det gör radiomänniskor alltid. Ja. Då sitter jag här. Och jag är lite hes, men det är väl bara bra för podden. Antar jag.
Känns det lagom sådär?
Jag tror att det är bra. Nu ska jag höra hur stark Anna är på andra sidan där.
Jag låter så här. Det är nu de alltid brukar fråga vad man äter till frukost. Mm.
Ja, vad har du ätit till frukost
förresten? Ja, exakt. Den frågan. Mm.
I veckans Bredvid Bromé, Anna Kinberg Batra, som berättar om spelet bakom kulisserna när hon kom och gick som partiledare för Moderaterna.
Jag slutade kolla i kommentarsfälten på internet och sånt där, när jag hade kallats både hora och landsförrädare samma dag och kände att det här får jag inte släppa in.
Psykiatriken och författaren Åsa Nilsson berättar om hunden som läkande kraft och familjemedlem.
Ofta kan man ju inte låta bli liksom att bli på mycket bättre humör bara av hundens ansträngningar.
Och jag och Jesper har varit på promenad.
Självkänsla?
Ja.
Hur har du det med den?
Bra.
Precis som jag så hade Anna Kinberg Batra en tuff höst 2017. Men medan det för mig kom som en blixt från klar himmel så hade hon varit under stor press sedan början av året. Låga opinionssiffror, kritik mot uttalanden om bland annat Sverigedemokraterna och krav på avgång ledde till skriverier. Löpsedlar och en jakt som nådde sin kulmen på sensommaren. Och medan hon utgick ifrån att hon och Moderaterna siktade på nästa val så upptäckte hon att en del partikamrater gått bakom hennes rygg. Något som hon skriver om i boken Inifrån. I augusti 2017 avgick hon och fick aldrig chansen att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Däremot så blev hon den första moderata partiledaren som slutat innan hen prövats i ett val och en valrörelse på över 100 år. Löpsedlarna var många, skriverierna ännu fler och åsikter om både det ena och det andra. Och svek från arbetskamrater, inte minst genom tystnad. Och precis som för mig så har hennes familj hela tiden funnits där som ett stöd. Hennes make David Batra och deras dotter. Och den nya familjemedlemmen, Bodil Batra, en kavaljer King Charles som kom till familjen under sommaren. Min Jesper var hemma när Anna Kinberg Batra kom till studion, men Bodil, ja, hon fick hänga med. Välkommen hit, Anna.
Tack så mycket.
Det har tagit ett tag, vi har väntat på det i några månader. Har du så mycket att göra nu för tiden, är det så?
Ja, en hel del har jag att göra och sen undrar jag mig att resa också och umgås med familj och lite sånt där.
Vart reser du då?
I vintras var vi i Indien med familjen flera veckor och det är sånt där som är skönt att kunna göra nu som jag inte kunde göra när jag var partiledare.
Jag var ju där med min dotter, jag älskade det landet. Hur upplevde du Indien första gången som du var där?
Man kommer ju från lugn och ro i Sverige och är van vid att det är välordnat och lågmält och så. Då är ju Indien tvärt emot. Det är folk överallt, det är ljud överallt, det är färg och liksom lite kaotiskt. Sådär. Jag gillar det och jag har varit där massa gånger sedan dess och då lär man sig lite också och inte rädd hela tiden. Och
vad var du rädd för?
Ja, men som svensk är man så van vid att man tar det lugnt när man ska gå över gatan till exempel och det gör inte de. Och sen kommer det bilar och kossor, det är stökigare liksom. Men jag gillar stök. Jag är inte rädd för stök.
Det är intressant att du säger att du gillar stök. För jag tror att många, inklusive jag, uppfattar dig som en människa som har ganska ordning på saker och ting.
Jag är inte rädd för stök, det är väl det. Om det är stök tycker jag det kan vara rätt kul att ge sig på det. Men då är det ju syfte att, ja, att få lite ordning eller ta sig fram igenom stöket eller så. Jag söker inte stök, tvärtom.
Bodil ligger i famnen där.
Hon är jättesöt och liten och mjuk. Mm. Och vägrar släppa mig.
Hon kom ju till dig när allting var väldigt turbulent där sommaren 2017.
Mm.
Vilken roll spelade hon?
Stor i vår familj, och min familj spelar stor roll för mig. Och sen så blir man påmind om liksom vad som är på riktigt, tycker jag. Men framförallt sprider hon ju väldigt mycket glädje och kärlek och lugn.
Jag skaffade ju också en hund efter jag hade gått igenom en tuff tid. Då kom Jesper att flytta in hemma hos oss då. Och för mig personligen så var det ganska skönt att veta att jag har en vän som inte kommer lämna mig och som tycker om mig hur jag än är.
Mm. Så är det ju. Mm. Och sen testas ju, tycker jag, när det stormar och stökar, just privata relationer. Då är de med människor ännu viktigare än den med hunden, får man väl säga. Men att vara i lugn och ro och ha mycket kärlek i sin familj om man kan, det är det man överlever på, tycker jag, när det är stök på andra fronter.
Fick du välja att ta jobbet som partiledare?
Ja, man får ju en fråga och får svara ja och nej. Och sen får man ju aldrig välja exakt sina förutsättningar helt fritt. Det var bedrövliga förutsättningar när jag klev på. Vi hade förlorat valet, det var regeringskris. Vi hade dragit ner resurser, folk hade slutat och sånt där. Allt det talar emot egentligen. Men då är det där med stöket igen. Och vi var några stycken som tänkte att det här måste vi få att funka nu. Och vi tycker uppgiften är viktig och det här måste vi ta tag i. Och i det läget tackade jag ja.
Mm.
Sen skulle det visa sig att det blev ännu stökigare på flera fronter än vad någon hade kunnat föreställa sig.
Mm.
Men jag ångrar inte att jag tackade ja.
Nej, det har jag förstått. Du försökte i alla fall.
Ja, det är skönt efteråt, tycker jag, på något sätt. Man så här, gör sitt allra bästa givet förutsättningarna. Och så går det liksom till en viss punkt och där tar det slut. Jag hade inte alls varit lyckligare idag om jag hade suttit kvar och sålt ut allt jag tror på eller gjort upp med några lömska spelare eller något sånt där. Varför det liksom?
Varför jag ställer frågan om du hade ett val, det är för att det känns som att du nästan gled in i den där rollen. Du hade inte haft drömmar liksom, en dag ska jag bli partiledare.
Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag har inte sökt det som barn och ung. Det fanns ju en diskussion under några år förstås som hade börjat komma att okej, Fredrik Reinfeldt är omvald, det har gått jättebra i regeringsställning. Kommer han vilja köra 12 år efter de första 8? Det är ju inte självklart. Och vad händer om vi inte vinner valet? Det är klart det fanns en sån diskussion. Och då var vi några stycken som fick liksom folks ögon på sig och frågor från vänner och förtrogna och sådär. Om man vill ställa upp i det läget.
Mm.
Men det går inte att föreställa sig att vara i det skarpa läget när det verkligen liksom smäller till. Alltså gå och vara lite inne några år och umgås med tanken lite halvt sådär. Det är väl en sak. Men att ställa sig inför en var något annat, i alla fall för mig. Och jag hade inte planerat för det. Jag hade snarare skjutit det ifrån mig. För jag visste ju, jag hade jobbat med både Reinfeldt och Borg och Bildt i regeringsställning när allting gick bra. Och då visste jag ju också att efter det här, då kommer något annat som antagligen är mycket svårare. Och jag var inte alls säker på vilken roll jag ville ha i det. Och absolut inte att jag ville ta toppjobbet i det. Och sen kommer då den frågan tidigare än jag trodde. Och i ett stökare läge än jag trodde. Men man får ju på något sätt spela bollen där den ligger här i livet. Det är rätt få ledare jag har träffat i både vare sig politik eller näringsliv eller kulturen eller så. Som har haft perfekta förutsättningar och idealisk tid på sig. Det här var ju kanske hårt skruvat åt fel håll.
Men det fanns de som varnade och sa att det här är ett kamikaze-uppdrag.
Ja, och hade jag tyckt det hade jag inte gjort det. Det är ju, kamikaze betyder självmord, det är väl hemskt onödigt på något sätt. Men jag tyckte att det fanns ändå förutsättningar om vi jobbade hårt, vi som var kvar och ville starta om på en ny resa. Mm. Och sen var ju tanken då att man skulle ha till valet på sig, såklart. Och det blev för nervöst innan, så det fick vi inte.
Nej.
Och då ska man ju ha klart för sig att när jag fick frågan då fanns inte och hade ingen någonsin liksom tänkt tanken om decemberöverenskommelsen, flyktingkrisen, Brexit, Trump eller terrorismen. Och det är ju megahändelser som gör att det blir liksom någonting annat än någon hade kunnat föreställa sig sen under åren som kommer.
Hur mycket tänkte du på det, att hela familjen skulle komma och bli inblandad?
Massor. Det är ju stora, det är därför det här är inte att ta vilket jobb som helst heller, utan det här är ju lite grann att välja livsstil. Nu hade ju...
Välja livsstil, sa du det?
Ja, men det blir det ju faktiskt. Ja. Det är ju ett jobb som flyttar in i privatlivet. Man blir, och en del av privatlivet flyttar ut i offentligheten, och det kan man liksom inte få tillbaka och göra ogjort heller riktigt. Det är ju lite läskigt och inte helt oproblematiskt. Mm. Och då vill jag också skydda min familj ifrån det som inte, det de inte har med att göra. Det bor ju en liten människa som var ännu mindre då hemma hos oss, och hon har inte valt offentlighet, och då ska hon inte kastas ut i vad som helst heller. Sånt där måste man ju fundera på. Det kan inte, man kan inte bara testa och göra dokusåpa med sin familj några år och sen ångra sig på något sätt. Det går ju faktiskt inte då.
Har du någonsin googlat på dig själv på internet?
Jag gjorde det någon gång liksom innan jag var partiledare. När man väl är där så blir det så massiv offentlighet, så då är det nästan som man får avskärma sig lite. Jag slutade liksom använda Facebook själv. Jag tog bort Twitter-appen från mobilen. Nu kan jag liksom ha det igen. Men då blir det, det är så himla många som ska titta på en hela tiden och ha åsikter om allting. Och om man sitter och tänker på det hela dagarna blir man, skulle man bli alldeles tokig och bara snurrig. Jag kände att min energi behövs till att göra mitt jobb och ha någorlunda sikte på vart jag ska med det, och hålla ordning på min familj och min närmaste privata krets. That's it. Och sen får folk ha vilka åsikter de vill där ute, och sen är det val. Ungefär så var liksom min plan. Och då sitter man inte och själv googlar.
Fast det är ju inte lätt när alla har en åsikt om en.
Eller? Nej, men det är därför man inte får låta det bli för stort heller. Om man är väldigt fåfäng eller väldigt ängslig eller har väldigt dålig självkänsla, då är det livsfarligt att ta en sån här position.
Och du har inget av de tre?
Jag hoppas att jag inte har det. Lite ego måste man väl ha för att våga liksom kliva ut på en scen och ta ett sånt här jobb. Men jag har alltid tyckt att det är uppgiften som är grejen och inte jag och jaget liksom. Det var töntigt att vara märkvärdig och egocentrisk. Jag gillar inte de egenskaperna och hoppas jag har så lite som möjligt. Utan har alltid varit lite mer tvärtom. Att så här, det här var väl inget märkvärdigt, eller det här kan väl någon annan göra, eller det är uppgiften och resultatet som räknas. Så där.
Hur mycket har det att göra med att du är kvinna? Att du måste visa det ännu mer och vara ännu bättre?
Det har vi ganska mycket med det att göra. Jag tillbringar en del av min tid nu med ledarskapsforskarna på Handelshögskolan här i Stockholm, och de visar mig hur de hade studerat Margaret Thatcher på Harvard Business School i USA. Och då känner jag ju faktiskt igen vissa saker, nämligen en konservativ miljö, en konservativ maktapparat, där hon ju gör en strålande karriär och nådde långt mycket längre än jag förstås. Men som uppfattas som en outsider som måste bevisa sig hela tiden, för hon hade inte gått i de fina skolorna och hon kände inte de rätta killarna, och däremot jobbade hårt för att bevisa sig hela tiden. Mm. Och det har jag sett och hört och också känt själv att kvinnor måste göra mer, särskilt i kulturer där man kanske är först. Jag har varit första tjejen som och första kvinnan som och sådär förut också. Och så känner man liksom lite att jag är inte en av grabbarna, men jag kan vara med om jag är minst lika bra som dem allihop, och det måste jag bevisa hela tiden. Mm. Och det tog mig långt, det tog mig längre än någon kvinna någonsin i mitt partis över 100-åriga historia. På så sätt var det ju sant, men det är slitigt och orättvist och borde inte behöva vara sant.
Nej, du kommer ju tillbaka till det i boken då, inifrån den här bilden av dig. Du skriver att jag kunde ju börjat med att vara en härlig person, men jag ville mer visa vad jag kan. Mm. Vem är den där härliga personen? Hur skulle...
Det blev ju liksom debatt om att jag skulle vara så stel och tråkig och sådär. Och det tyckte min familj och mina privata vänner var väldigt roligt. Och vi undrade lite varför det blir så. Mm. Och jag tror det bottnade i att jag försökte sköta mitt jobb. Jag tog liksom mitt jobb på mycket stort allvar. Jag ville alltså leda ett land i kristider. Så det ber jag inte om ursäkt för överhuvudtaget. Men det var då jag kallades tråkig. Och det som några tittare kanske missade då var ju att jag tar inte mig själv på något större allvar. För mig är det liksom helt olika grejer. Man kan vara dead serious i tider av terror, hot och internationella kriser och spänna av som person ibland. Men det är ju intressant att det var så himla mycket debatt om det. Varför är det så viktigt hur man är, eller hur kvinnlig man är, eller hur snäll man är, eller hur söt man är, eller om man är mysig eller inte, när ändå jag tycker det som förtjänar respekt i längden är ändå om man gör sitt jobb och får grejer att funka. Kan man inte få några år på sig att bevisa det, tänkte jag, och de jag jobbade med. Men vi pratade om det här för att vi märkte ju att det inte uppfattades så. Det blev liksom debatt om det på något sätt.
Ja, det blev ju mycket tyckande.
Ja, oh ja. Och det spelar ju viss roll eftersom politiken då är en förtroendebransch. Om man ska få bli statsminister och sen sköta sitt jobb och vara gravallvarlig ganska ofta, då måste man bli vald först. Och man vill inte rösta på någon som verkar hata sitt jobb. Man kan heller inte rösta på någon som inte kan sköta sitt jobb. Då är vi där igen. Mm. Och om man bara liksom, ja, bara går omkring med hundvalpar och tänker på sin frisyr hela dagarna, då en sån vill jag inte ha som statsminister. Jag skulle inte rösta på en sån som statsministerkandidat.
Men hur mycket tog du åt dig av det där då?
Så lite som möjligt.
Men det är så lätt att
men
säga.
Men det är klart att det känns. Ja, annars är man inte människa. Annars är man ju den här känslokalla roboten som de skrev om. Och det kan jag dementera här i podden. Att någon sån är jag inte och känner mig inte som alls.
Nej.
Så det är klart det känns. Och liksom det, ja, om man så här, jag slutade kolla i kommentarsfälten på internet och sånt där. När jag hade kallats både hora och landsförrädare samma dag. Och kände att det här får jag inte släppa in i liksom, in i mig, in i mina sinnen eller ta hem till mig, för där vill jag kunna spänna av och gå ner i varv och vara mig själv. Och det är inte alls samma debatt om vare sig Stefan Löfvens eller Fredrik Reinfeldts eller Ulf Kristerssons, ja, frisyr, klädsel, ser de glada ut eller inte. Det är inte liksom, det är inte ett ämne, utan då kan man gå mer rakt på vad gör de och vad tycker vi om det, och det kan man tycka olika om. Och sen är det också så här, det finns det forskning på att man får, att kvinnor då får mer defensiva frågor, alltså att man är i försvarsställning mer och får mer frågor av typen varför är det så här eller är det här verkligen sant och så, som man måste liksom bemöta. Och män får mer frågor om vart är du på väg, vad är dina planer och berätta om ditt nya projekt och så här. Och det är klart, om man får mycket defensiv hantering och trycket där är hårt, då ligger det nog lite i att man spelar säkert också. Det gjorde jag nog i början. Jag ville nämligen inte bli nerskjuten så jag välter, för då kan jag inte heller göra mitt jobb. Och då är det viktigt att inte skarva och ljuga i debatter i tv till exempel, utan då tar man det man är helt säker på eller slänger inte ur sig något eller använder inte något oprövat så. Och det blir ju lite tråkigt, det är ju faktiskt lite sant, men att ta en rövare och skjuta vilt omkring sig bara hade alltså varit livsfarligt. Och det här är ju lite synd, för det gör politiken lite sämre och tråkigare och i värsta fall dummare än vad den skulle behöva vara.
Men du, alltså, när jag tar upp det här nu då, hamnar du tillbaka i de känslorna då? Eller har du liksom gått vidare från det där är Anna, hon är tråkig?
Jag har gått vidare från det. När jag skrev boken så tvingade jag nog mig själv i och för sig att lite grann gå i närkamp med några smärtpunkter och liksom återkalla vissa situationer för att kunna berätta det för läsaren. Och det kunde jag göra i alla fall förra året. Och det kan nog hända ibland igen om man hamnar i en viss miljö eller träffar en viss person eller något. Och då kan det så här blossa upp känslor.
Det ironiska i allt det här är att 2010 så skrev, jag tror det var Aftonbladet, att Anna Kinberg Batra är en framtida kandidat eventuellt, för hon går igenom rutan.
Ja, det var också ett argument bland partivännerna som nominerade mig 2014. Sen var det ungefär samma personer som sa att jag måste avgå för att jag inte går igenom rutan. Det svänger fort.
Ja, hur fort svänger det egentligen?
Här svängde det ju i halvtid då redan. Och man ska ju undvika sportmetaforer, sa alltid mina medarbetare till mig. Men de är inte här nu. Och då kan man jämföra med en fotbollsmatch där vi är ungefär i halvlek. Vi går ut på plan i början på andra halvlek och där kräver de min avgång första gången. Och det var ju ändå lite oväntat. Kritik fick jag redan första dagen och första veckan. Och det är några stycken som visserligen röstar på mig flera gånger och inte har någon annan plan, men bara gnäller faktiskt. Folk är ju sura också, vi har förlorat valet och de kanske har blivit av med jobbet och sådär, så tar de ut det på mig. Det var jag liksom van vid. Men att inte få köra andra halvlek var ändå lite oväntat och tråkigt. Jag hade sett fram emot att köra valrörelse. Men det som händer då är ju egentligen när vi går ut där liksom efter halvlek, så är inte alla spelare på plan. Och några som är på plan sparkar bollen åt fel håll. Och motståndarlaget har ju inte kommit in än. Och där kommer jag till en punkt där jag känner att jag måste bryta upp. Och det är ju otåligare än någonsin. Det har inte hänt något liknande i vårt parti sedan 1907, när det var en som dog under sitt första år, stackaren. Annars brukar man få till valet på sig. Och nu är det liksom ängsligare och hastigare. Så här.
Vad är det som är droppen som får bägaren att rinna över för din del?
Det som ligger bakom att de kräver min avgång är ju dåliga mätningar och att de blir rädda för sina egna positioner. De tycker ju inte vi ska ändra politik. De brukar börja sina, liksom, sina kritiska inlägg med att de tycker jag är bra. Och till och med han som kräver min avgång första gången säger i tv att han tycker jag är fantastisk. Och så här. Men, och så kommer det olika män, och det de har gemensamt är egentligen att de är rädda för sina maktpositioner. De känner att om det går så här i valet så kommer jag bli av med jobbet. Och då är det ju rent mänskliga instinkter liksom som tar över. Det har ju många nackdelar som helst. Mm. Men det är deras ängslan. Det var ju inte väljarna. Jag hade inte förlorat valet. Jag hade inte kommit till valdagen. Det var det var 465 dagar kvar till valet, tror jag, när de krävde min avgång första gången. Och det är ju, ja, om du jämför med Macron i Frankrike till exempel. Mm. Hans parti bildades april 16 och så blev han president maj 17. Och titta på Kristdemokraterna som låg under riksdagsspärren i typ alla mätningar hela perioden. Och sen sista veckorna före valet kommer de i fatt. Men över ett år i förväg blir de här jättenervösa. Och varför det? Höga krav på makt. Och de hade väl vuxit upp under 8 år i regeringsställning. Man börjar ta för givet att vi har regeringsmakten och massor med kommunalråd, och då får jag makt och bra betalt och allt möjligt. Och det vill man ju inte tappa. Det var inte jag som tog det ifrån dem då.
Nej.
Kan jag tycka.
Alltså, men vad är det som händer i dig? När bestämmer du dig att nu, det här var droppen, nu måste jag gå härifrån? Kanske för din egen skull, vad vet jag?
Det var den 24 augusti på eftermiddagen. Och det som hade hänt då var att först var det då en som krävde min avgång i månadsskiftet maj-juni. Och då sa jag att nej, jag är enhälligt vald och tänker göra det här. Och jag tycker ni har fel. Och sen så bytte jag några nyckelpersoner och liksom steppade upp ett varv till. Och sen hade vi en rätt bra sommar och jobbade som djur. Och ja, jag fick Almedalsveckans längsta applåd, om det nu. Det är ett mått. Liksom. Men vi gjorde vad vi skulle och liksom tog fram politik till valet. Och den var på plats där till augusti. Så när vi möter styrelse och ledning vid skolstarten ungefär. Då har vi fällt två ministrar under den här säkerhetskrisen som var på sommaren. Huvudmotståndaren är nere för räkning. Det gick rykten om att han ville avgå liksom, i juli där. Politiken är klar till valet. Vi har liksom börjat få kampanjstaberna på plats.
Och pappfigurer av dig?
Pappfigurer, de har varit med hela tiden. Ja. Och vi hade gått upp i någon mätning. Folk blir så ängsliga för mätningar. Mm. Och då, kommer det då flera stycken och kräver min avgång och verkar ha liksom ägnat hela sommaren åt att planera och göra det. Och där någonstans känner jag att, vänta nu, om mina liksom spelarna i mitt lag tänker hålla på så här, då kan vi inte vinna den här matchen. Trycket skulle bli hårt och matchen skulle bli smutsig i sista halvlek, det visste vi. Och då måste jag ha laget med mig och istället håller de på att sparka mig på benet och bollen åt andra hållet, och då går det inte. Och då bestämde jag mig för att då måste jag kliva av.
Men det låter ju som att människor tystnade runt omkring dig då, ja, för att behålla sina positioner. Människor som tidigare hade varit med dig.
Mm. Mm.
Den känslan är ingen rolig.
Nej, det är det värsta. Motståndarna ska ju liksom vara på mig. Alltså, förlåt om ni lyssnar på det här, men de på Aftonbladets ledarsida skriver något riktigt nasty och elakt om moderatledaren. Det är ju en del i det politiska spelet, och så kan man göra det mer eller mindre smutsigt och hederligt och så här. Men det är part of the game. Men när de man har jobbat med och slitit med och planerat för att jobba ihop med så här, börjar bete sig lite konstigt och vänder bort blicken och inte är med längre, och man känner det, den är ju värst. Det är absolut det värsta.
Du citerar Martin Luther King.
Mm.
Det är ett fint citat.
Mm, det är ett jättefint citat.
In the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends.
Mm-hmm. Det är ju starkast, och det har ju effekt. Så är det ju. Om du står där med några spelare som är närmast i ditt lag och de bara, nej, jag tänker inte röra bollen och jag tänker inte vara med, och någon kanske bara har gått därifrån, då går det ju inte. Och då väcker alla möjliga känslor och frågor i en själv också. Att, men vänta nu, jag lutar ju mig mot liksom den här personen, eller behövde den här stöd från den här i det här läget. Och sen så blir det liksom bara dålig stämning. Det är ingen som säger till en rakt upp i ansiktet att säga, nej, nu tycker du ska sluta. Det är inte det som händer i den kretsen. Det bara blir för tyst. Och det spelar roll, och det är det som avgör mycket, om man orkar sen.
Har de förblivit tysta, de människorna? Har du tagit bort dem ur ditt liv, eller?
Det är lite olika. Man ska ha klart för sig att de som vill vara ens politiska vänner när man blir partiledare, det är ju inte nödvändigtvis vänner att hålla i när Oskar går, utan det är många som vill åka med när det går bra. Om man tror att det är ens riktiga vänner, då är man ju bara pinsam och väldigt sårbar.
Men
de har ju aldrig varit en del i mitt liksom närmaste liksom privatliv i alla fall. Men det är några som överraskar negativt, och de lägger jag inte energi på nu.
Men just i det ögonblicket, där är väl sånt som du har tänkt på efter och kommit fram till?
Massor.
Att den eller den var tyst därför att...
Oh ja, då får jag lägga lite pussel i början. Vad hände? Och det var ingen som utropade sig till segrare heller på något sätt. Det var ju inte så att jag hade en utmanare som ville köra åt ett annat håll och utmanar och vinner. Det är inte det som händer riktigt. Utan det blir otåligt och liksom skört runt mig och för tyst, och då faller jag.
Mm.
Och det leder ju till att några överraskade positivt och några negativt.
Hur kände du i den miljön då, när du började förstå liksom att det rämnar runt omkring?
Personligt. Det är klart det är bedrövligt. Man blir ledsen. Och sen hade jag ju... Jag funkar ju så här, om man ska lösa en svår uppgift eller ha en ledarroll. Så. Jag har aldrig varit med. Jag har aldrig fått sparken förut. Jag brukar lösa uppgiften egentligen. Och det har gått bra för mig i ledarroller och så här förut. Politik är ju väldigt idé- och målstyrd egentligen. Alltså man vet precis när det är val. Man tror starkt på det man gör. Och det gör man tillsammans i grupp. Och då är jag ju inte naiv. Jag vet att det finns maktspel och intriger och sånt där. Men hade ändå förväntat mig och orkar inte föreställa mig något annat än att gruppen i närheten också tänker ge sig tusan på att nå det här målet. Något annat fanns inte för mig.
Nej. Du skriver om den dagen när du skulle lämna beskedet att du skulle avgå. Det var ingen lätt dag det där.
Nej,
Ja, får du ont i magen nu när jag påminner dig?
Jag kan komma tillbaka till den känslan lite. Mm. Men den var ju en sån dag som var rätt skönt efteråt också. Det är en väldigt dramatisk punkt. Men här vet jag ju att vi en viss tidpunkt ska hålla det här talet. Innan dess så ska det inte komma i omlopp. Och jag vill genomföra det där så bra som jag bara kan. Trots att känslorna är stormar i mig. Och då är det, blir det på något sätt någon sån här vinnarskalle grej att då ska jag banne mig inte bryta ihop. För jag vill säga några saker och då ska jag göra det med någon stil. Och sen sticker jag.
Men var det 9:30 på morgonen?
Mm.
Hur mycket sov du natten till den
dagen? Ja, lite sämre än vanligt.
Och sen kommer du fram då till Moderaternas högkvarter, eller vad man ska kalla det för. Och då måste du först ta dig in där utan att bli filmad.
Mm. Alltså när drevet går och man är igenkänd överallt, då betyder ju det att ja, det kommer journalister hem utanför min dörr i där jag bor och ska ge sig på min dotter. Och då det känner jag så här, då får man en så här nästan djurreflex. En sån här tigermamma-reflex. Jag hade kunnat lappa till den där journalisten om jag var hemma då, det var jag inte. Men då kommer det så nära så att det känns i kroppen. Och sen vet man att om jag går utanför hemmet så har jag folks ögon på mig och alla har åsikter om allting. Och när drevet går så, det kallas ju drev av en anledning, det är ju bilden ifrån jakten på bytet och alla deltar i den och rätt många läsare och tittare och sådär undrar, det enda de går och tänker på är om man ska drevet fälla det här bytet eller inte. Så det är väldigt liten krets och liten yta man kan vara alldeles i fred på.
Varför var det viktigt att inte gråta?
Det var någon sån här vinnar liksom kämpa grej tror jag. Det hade jag väl visst kunnat göra och lyssnar man noga på den där ljudupptagningen hör man att rösten viker ett par gånger. Men totalt bryta ihop istället för att inte kunna liksom säga det jag ville, det ville jag inte.
Så när bröt du ihop då?
Efteråt. Bums efteråt. Hissen.
Ja. Var det någon där som kunde hålla om det?
Mm. Mm.
En av dem som fortfarande finns kvar?
Antar. Ja, oja.
Jag var ju också då, som du vet, och som de flesta vet, också med om ett drev då, en jobbig höst 2017. Ofta är det ju så att människor säger, ja men jag var med om det, jag skulle inte vilja vara utan den erfarenheten. Men jag kan säga att jag kommer aldrig att säga, jag är glad för att jag var med om det.
Jag är inte glad för något med det drev jag har varit med om heller. Man hinner med ett par stycken under en lång politisk karriär. Men eftersom jag överlevde och har sorterat igenom vänner och ovänner och kom ur det med hälsan i behåll, både fysiskt och psykiskt, då är det så att jag är starkare efteråt och det är jag glad över. Så skulle jag väl uttrycka det. Men jag skulle aldrig i livet söka mig dit frivilligt, då är man ju helt knäpp i så fall.
Nej,
för det är vidrigt när det pågår på ett sätt som man inte fattar om man inte har provat.
Om man inte har provat.
Men det har ju du.
Jag har provat. Ja, jag skulle gärna sluppit prova.
Ja, men det hade jag också jättegärna sluppit. Absolut.
Ja. För det handlar ju inte bara om en själv. Det handlar ju också om ens närmaste, precis som du säger.
Ja, man drar ju med sig oskyldiga människor. Och det är nästan det allra värsta. Alltså, jag är vuxen och har frivilligt åtagit mig en roll där jag frivilligt nästan utsätter mig för kritik och ibland spårar den ur. Och drev har spårat ur. Mm. Men liksom när de så här, ja men när kvällstidningen letar upp barn till exempel eller och familjemedlemmar eller man vet att ens vänner måste sitta och försvara en för sina kompisar. Det är ju hemskt för det rår man inte på heller. Man bara vet att man liksom drar med sig de här också och hela grejen tycker man ju hemskt orättvis.
Den här boken, ser du det som terapi när du skrev den eller är det en uppgörelse?
Hellre uppgörelse, Skriva av sig sina känslor tycker jag det är bättre att göra i dagbok eller anteckningar att ha hemma. Så där. Men att bearbeta dem, bjuda på några av dem och sätta det i sammanhang, det vill jag ge ut. Så på så sätt är det väl en uppgörelse med både då en väldigt extrem tid. Det är lite politisk nutidshistoria också ska jag nog säga. Mm. Och så vill jag berätta hur det är och känns att vara där inne. Och kanske kan det ge lite näring till någon annan som har tänkt sig att prova. Jag har aldrig ångrat att jag tog chansen ändå.
Nej, du skriver till alla som försöker.
Ja.
Så skriver du i början av boken.
Jag har alltid haft väldigt svårt för folk som bara sitter och gnäller. Och sen tycker att någon annan ska göra jobbet. Man möter väldigt många sådana när man är förtroendevald politiker. Och så kommer de och gnäller om något. Gärna sig själva. Och så tycker de, kan inte du ordna det här nu? Och den brukar försöka spela tillbaks den bollen. Och bara, men vad är din del i det här då? Och särskilt med folk som har makt. Mediemakt, företagare. Ja, vuxna, starka, friska människor. Då får de väl göra en insats själva kan jag tycka. Om man vill att, ja, om man vill ha ett starkare samhälle. Mm. Det har jag hemifrån. Vi fick verkligen aldrig bara gnälla. Utan om man då kan, då måste man försöka göra något. Stort eller litet.
Hur var dina föräldrar?
Mamma är jättemycket sån. Och hon är politiskt aktiv på lokal nivå. Inte samma parti. Det är inte det viktiga. Utan att man gör en insats i sitt samhälle om man kan. Gjorde hennes föräldrar också. Min pappa är inte kvar. Men han hade också bestämda åsikter och var väldigt samhällsintresserad. Så det har jag hemifrån.
Är det tillåtet att fråga vilket parti hon jobbar för?
Mamma har uppdrag för Liberalerna.
Tror att du inte sa Sverigedemokraterna?
Ja, då hade vi varit mer osams hemma, det tycker jag. Och det hade inte kunnat hända i vår familj, tror jag. Nej. Jag är liksom gift med en man med utomeuropeisk bakgrund. Så det, nej.
Vad tänker du idag då? För nu sägs det i alla fall att Moderaterna då pratar med Sverigedemokraterna. Det man anklagade dig för att ha gjort.
Ja, nu har jag ju lämnat den där debatten efter att ha försökt ta den. De kom ju in i riksdagen 2010. Och sen dess så sitter det ju Sverigedemokrater i varje riksdagsutskott. Och där finns ju en vardag. Man träffas och man lägger olika förslag och pratar om dem. Och så här. Det gjorde man inte i början. Det var nästan fasa i början. Jag var gruppledare då och fick frågor av typen, ska man se varandra i ögonen? Ska man ta i hand? Hur ska man sitta i utskotten? Det tycker jag är fel. Det är faktiskt avhumanisering av folkvalda människor.
Det är nästan mobbning.
Ja, det är det.
På ett sätt.
Och det är sånt som har gett dem. Vi är medskyldiga, jag är själv med en del av hur vi har hållit på. Och så här banna varandra om så här, någon sosse gick in i ett rum med en sverigedemokrat. Och då twittrade jag direkt för att nita den här sossen. Och så där höll vi på, och jag också. Och sen kom jag så småningom till slutsatsen att det är fel, för det mobbar. Det demoniserar och det låter dem bli martyrer, och det växte de på utan att man tittade, vänta nu, vad det är för värderingar och vad det är för politik. Mm. Och det vill jag ändra på. Och då blir alla rasande på mig istället, eller väldigt många. Men den där debatten börjar lugna ner sig lite nu, tror jag. Efter att både Ebba Busch Thor och Nyamko Sabuni och väldigt många andra då har insett att även om man inte skulle rösta på dem själv någonsin, jag skulle aldrig göra det, eller kan tänka sig att regera eller liksom börja med något samarbete sådär, så sitter det nu alltså 3 sverigedemokrater i varje utskott i riksdagen. Om de också vill ha mer matte i skolan till exempel, för att ta ett konkret exempel från några år sedan, då tycker jag det är bra. Och jag känner mig inte det minsta rasistisk för det överhuvudtaget. Jag har ingenting med det att göra alls. Möjligheten att gifta sig med någon av samma kön införde vi genom att ta fram lagstiftningen i riksdagen tillsammans med bland annat Vänsterpartiet. Och det får inte mig att känna mig kommunistisk överhuvudtaget. Inte någonstans. Men jag är glad att det är möjligt att gifta sig med vem man vill. Det är så det ska funka i en demokrati, tycker jag. Man säger vad man tycker, man röstar som man vill. Och sen röstar man i riksdagen, och då har svenska folkets vilja kommit till uttryck. Och så granskar man partierna för vad man tycker och står för och gör. Det är liksom det enda som funkar i längden, tror jag. Och betalade väldigt dyrt för att säga innan opinionen var mogen. men vi kanske borde ha sagt det tidigare. Det var inte möjligt, men egentligen kanske man skulle satt igång och granska deras politik mer från början. Alla journalister också, istället för att alla bara tävlar i att förfasa sig. Och sen säga, ni har fel, ni har ruttna värderingar, ni har fel i sak här och här och här. Och sen rösta i riksdagen precis som med ja, Vänsterpartiet eller vilket annat parti som helst.
Ska vi ta 5 snabba? Mm. Reinfeldt eller Anders Borg?
Gärna båda, vi hade väldigt roligt under många år. Men Reinfeldt var ju den kanske bästa partiledare vi har haft. Det tycker inte alla moderater längre.
Politik eller stand-up?
Nu är det ju stand-up då, får man säga. Men jag gillar båda där också. Vilka svåra.
Skärholmen eller Östermalm?
Skärholmen. Född där. Det är väldigt kul att se folks reaktioner på det.
Skärholmen, ja. Mm. Du skriver vid något tillfälle att nu har Löfven laddat för att angripa hon som kommer från Djursholm. Mm. Och sen så är det någon som tittar var du är född. Mm.
Ja. Det är jättekul. Och hans problem, inte mitt.
Let's Dance eller parlamentet?
Svårt. Svårt. Det får nog bli parlamentet, tror jag. Nej, det är faktiskt Let's Dance. Jag ska svara ärligt. Jag älskar Let's Dance.
Ska du vara med nästa år då, eller?
Jag har inga planer på det.
Men
jag
du har
inga
fått frågan säkert. Alls. Du har fått frågan, eller hur?
Jag är inte med nu.
Nej, du är inte med nu. Men kanske nästa år då. Skulle du våga det?
Jag gör inga sådana planer, alltså på riktigt. Nej. Verkligen inte. Jag är framförallt jag är samhällsintresserad. Men min gammelmormor blev 103 och jag har inte fyllt 50. Så jag bara vet att jag kommer hitta på roliga saker igen.
Annie eller Ebba?
Trivdes väldigt bra med båda också. Ebba visar nu att köra sin grej och få till valrörelsen på sig och sen inte be om ursäkt. Det är ju rätt bra.
Vilken roll spelade kvällstidningarna och drevet för att det blev så att du slutade?
Enorm.
Titta, i slutet av boken så har du ju lagt in en del bilder. Som börjar med, här har vi 1, 2, 3, 4.
Löpsedlar.
5, 6 löpsedlar. Det måste ha varit fler.
Ja, gud ja. Det var många fler. Det är nog särskilt att vara på helspänn hela sin vakna tid. Och det gör ju någonting med en, tror jag, tyvärr.
Ja, du skriver att såren är läkta och blir till R.
Ja, men det tror jag.
Men R-en stramar.
Ja, de gör ju det. Och det, så är det ju i kroppen, men så är det nog i själen också. Mm. Och man kan liksom, ja men ibland sitter man och pillar på en R, eller hur? Och känner att där är lite hårt och stramt och så. Och då sitter det ju kvar som någon slags minne.
Men hur gör du för att det inte bli bitter då?
Jag har inte det i mig, tror jag. Jag har aldrig varit bitter överhuvudtaget, utan livets olika motgångar och så har jag tagit mig igenom och gått vidare ur hittills. Och det tänker jag fortsätta med. Annars har ju också det här andra vunnit. Alltså jag slutar på grund av ett spel som jag tycker är fel och vidrigt och dåligt och orättvist. Men om jag låter det bli definiera resten av mitt liv, då har det ju vunnit, känner jag. Och det får inte göra. Mitt liv är mycket roligare och större än så. Och det orkar jag på något sätt ta makt över, känner jag, och vill. Och behöver inte vakna upp varje morgon och känna, shit, vad ska de göra idag? Och det är skönt. Då öppnar sig massor nytt.
Mm. Gick du i terapi efter det? Där.
Ja. Ja, det gjorde jag. Det är rätt att ta professionell hjälp om det händer. Man får en skitsmäll när livet ställs på ända. Man måste ju prata med folk. Och även ens närmaste kan ju då känna att så här, du kanske ska prata med någon som har betalt för att ta emot allt det här och kan hjälpa dig att sätta det i lite sammanhang. Ta utrymme att landa på dina egna fötter och känna efter din egen mage. Och känn efter där vilket ditt nästa steg blir och hur du vill ta det och när. Jag backade någon gång också när jag tänkte så här, nu är jag pigg och glad och kan ge mig iväg på det här. Och det var ju fel. Och kroppen bara skrek nej. Och då åkte jag hem. Och det måste man också göra, tycker jag. Och känna själv vem man är och vill vara när inte den här rollen bestämmer en massa sånt åt en.
Är du fortfarande moderat?
Jag röstar inte på något annat och jag är fortfarande medlem.
Mm. Vad betyder det?
Ja, men det, då svarar man ju ja. Det gör man väl.
Ja, det gör man väl.
Ja, det gör man väl. Men sen har jag, ja, men alla partier har rätt stora problem och de är inte över. Och det gäller Moderaterna också. Men jag hoppas ju att, det, att de löser dem. Jag har ju provat liksom några år själv och nu får andra göra det.
Mm. Anna Kinberg Batra, tack för att du ville vara en stund bredvid Bromé.
Stort tack för att jag fick komma hit.
Familjen. Ja, den går som en röd tråd i mångas liv. Inte bara den familj vi växte upp i utan också den vi lever i nu. I bästa fall så är den ju en trygg punkt som man kan återvända till i tider av oro. För tröst eller ny energi. I den bästa av världar så är familjen en plats där man kan få vara sig själv. Och vara älskad utan förbehåll.
Ja du Jesper, ska vi ta en promenad då? Det är en fin dag idag, hörru. Kom, solen lyser och kolla där. Kommer en man med en tax. Hej, jag heter Lotta, vad heter du?
Kai heter jag.
Jo, jag tänkte vi skulle prata om något så intressant som självkänsla.
Självkänsla?
Ja, hur har du det med den?
Bra. Det är en jävla intressant fråga tycker jag. Det är en stor skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Ja. Jag hörde en bra beskrivning en gång i tiden som pratade om självförtroende är det där äggskalet som man kan slå sönder, som är hårt och jävligt från början. Nej, men självkänsla, det är en helt fascinerande sak. Det är lite den här leksaken med den stora tyngden i botten. Man svänger fram och tillbaka, men den står stadigt i vilket läge som helst.
Det är roligt att vi står och pratar om självkänsla blev en skola, kommer jag att tänka på. Hur var det med dig när du var yngre?
Ja, då var det sämre. Definitivt. Det är ju alltid en resa någonstans på vägen att bli vuxen och någonstans våga vara den man är, så att säga, fullt ut. Det tar ett tag i livet, en lång resa.
När kände du att du hade rest åtminstone halvvägs?
Jag tror på gymnasiet så började jag komma en bit på vägen och sen efter gymnasielumpen så definitivt. Sen så har det egentligen bara gått åt rätt håll, så att säga. Sen har det varit några stora dippar självklart, livet är en sån resa.
Ja, vad tänker du på för dippar då när du säger så?
Ja men typ att bli av med jobbet eller att skiljas och sådana grejer, det påverkar en drastiskt.
Hur gjorde du då de gångerna för att liksom lappa ihop dig själv och gå vidare?
Jag tror jag läste mycket. Jag trodde jag skulle hitta lösningar i böcker. Så jag gick mycket inåt så att säga en period. Och sen var det ganska nyttigt någonstans att komma ifrån yrkeslivet en period. Och liksom att någonstans se att man är mycket mer än sitt arbete. Långt mycket mer.
Har du behövt spegla dig i andra människor eller har du klarat dig själv? Förstår du vad jag menar då?
Jag tror både och. Det har ju funnits många kloka människor i min omgivning som har gett mig stöd. Så. Men jag tror resan kommer man liksom inte ifrån. Det är ens egen resa alltid. Så. Folk kan ha en massa åsikter om hur man ska hantera det, men det är alltid ens egen resa.
Men du är så härlig, för du kommer här med din tax och liksom bara skiner av just självförtroende.
Ja, men jag har ett bra liv och hon är nöjd också. Det vet jag.
Vad är det med ditt liv som du tycker så mycket om?
Jag har en fantastisk liten son som går i skolan precis här bredvid. Jag har ett företag som går bra, som jag inte behöver jobba allt för mycket på. Så det, ja, jag vet inte, sen hela var det sommarstugan hela helgen och klivt ved. Känns i hela kroppen och själen. Liksom.
Så du är vältränad dessutom?
Ja, normalt. Men den här helgen har jag jobbat så räcker jag säga. Och det är bara en bråkdel av träden är klar. Alltså.
Det är så underbart att träffa någon som... Nej, men du är verkligen glad i dig själv, jag gillar det.
Ja, absolut. Ja.
Vad härligt. Ja. Och taxen är glad också.
Hon är jätteglad, hon är nöjd med livet.
Men du, hur gammal är hon? Hon ser lite äldre ut.
Hon är 12. Ja. Hon är en gammal dam.
Ja, hon har inget emot att sitta och vila lite där.
Nej. Safira. Ja.
Sofia heter hon.
Safira.
Hej Safira, nu rör de på
sig. Ja, precis. Men vi pratar henne. Annars är jag inte tilltalad.
Nej, men härligt.
Då låter jag gå vidare på promenaden.
Okay, bra.
Tack. Okay. Ja du Jesper, då fick du möta taxin C4 och jag fick möta Kai. Det var väl en härlig start på den här dagen.
Åsa Nilsson är psykiatriker och författare. Hon har blivit professor emeritus vid Karolinska institutet och författat böcker om både mindfulness, kriminalromaner och om att leva med hund och dess egenskaper. Och om hur vi som människor alla har en chans att bli hela igen, oavsett. Att säga att en människa är ohjälpligt trasig funkar inte enligt Åsa Nilsson. Första meningen som står här på mitt papper, här står
ja, det. Vad står det där?
Att vara trasig, att ha gått sönder, hur lagar man sig själv, står det här.
På omslaget av min näst sista bok så finns det en skål som har varit sönder och som är lagad, inte så som vi lagar här i Västerlandet, men om du eller jag hade någon sån här galet värdefull skål och så råkar vi slå sönder den, då lämnar man ju in den och så hoppas man att när man får tillbaka den så ska det inte ens gå att se sprickan. Men i Japan så finns ett annat sätt att göra det på som kallas kintsugi. Då lagar man sprickan med guld. Och det blir naturligtvis då extremt synlig och man betraktar det som ett sätt att höja skålens värde. Att den här skålen den har varit hel och sen har den varit trasig och nu är den hel igen. Och den sprickan är vacker och den är lagad och den är en del av skålens historia. Så att jag tänker att hela det här sättet att etikettera människor som trasiga tycker jag är väldigt störande och missvisande. Jag menar, det låter ju hemskt att säga till någon att du är trasig. En trasig själ. Hur ska du kunna bli hel igen? Hur ska du kunna repareras? Därför att jag har aldrig någonsin sett på någon människa som är trasig. Om det inte är så att de har brutit en arm eller ett ben. Utan man har råkat ut för utmaningar i livet. Man har hanterat dem mer eller mindre väl och om de dyker upp inom psykiatrin då, så är det ofta så att man inte riktigt har lyckats hantera det som har hänt. Men man är ju inte trasig för det utan man är ju liksom på väg att lösa ett problem.
Jag gillar den bilden, den är väldigt vacker med den här skålen som får guldkanter.
Ja men intressant. Vi lär oss ju någonting om oss själva under svåra perioder. Och den kunskapen ska man ju inte förakta.
Hunden brukar ju då kallas för människans bästa vän. Mm. Finns det fog för det?
Alltså man tänker, vad är en bästa vän för någonting? Ja, en bästa vän det är ju någon som man alltid kan lita på. Och där får ju hunden absolut ett kryss i rutan. Och en bästa vän ska ju inte berätta ens hemligheter för någon. Och där får ju hunden också ett kryss i rutan. En bästa vän ska ha överseende med alla ens brister. Och där får ju hunden också ett kryss i rutan. Det tycker jag hundar är fenomenala på. Att på något sätt acceptera den som man är.
När jag gick igenom en tuff tid då, så valde jag att välkomna en hund hem till mig. Och det har ju såklart varit en stor tröst.
Mm.
Och också en hjälp tror jag att vara närvarande. Och jag vet att hundar också kan användas inom vården till exempel.
Mm.
Vad är det som händer då i det mötet?
Det finns ju olika sorters vårdhundar. Det finns ju sådana som är väldigt specialiserade som till exempel vet när deras människa är på väg att få ett epileptiskt anfall och kan säga till att nu ska du sätta dig i säkerhet för snart kommer anfallet. Det finns sådana som kan känna av blodsockernivåer. Och sen finns det sådana som mest går runt och är vänliga. Som alltså går fram och viftar på svansen och säger hej. Och som ofta är ganska bra på att känna av vem som just då behöver lite kontakt som mest. Det mesta bygger ju på deras enorma förmåga att läsa av oss människor och att engagera känslomässigt.
Du har sagt någon gång, jag vill hjälpa människor att uppnå ett liv som de är nöjda med. Jag känner att jag har något att säga om det.
Mm.
Jag tycker det är en väldigt vacker mening.
Tack.
Ja, utveckla gärna.
Om man väljer att bli psykiater, då väljer man ju att arbeta med människors drömmar och deras förhoppningar och deras kärlek och deras besvikelse. Och min övertygelse är att människor lider mer än de hade behövt lida. Därför att de inte riktigt vet hur de ska göra med sina tankar och känslor i sina liv. Jag har varit med om så många möten med personer som har haft det svårt, där de har kunnat få det väldigt mycket bättre. Så att jag vet att en del av de här sakerna som man kan lära sig faktiskt är till väldigt stor nytta. Och då känns det, skulle ju kännas kul om så många som möjligt visste om det.
Ja. Vill alla ha det bra då?
I grunden så tror jag nog att alla egentligen vill ha det bra. Sen finns det de som har bestämt sig för eller som tror att de inte förtjänar att ha det bra. Och som därför inte vill ha det bra, därför att de tycker att de inte är värda att ha det bra. Eller de tänker på något sätt att lycka det för andra men inte för mig. Och det är i så fall någonting som man behöver arbeta med. Alltså det här med vad har man för mål. Därför att en person som går runt och är ständigt olycklig får ju inte ut lika mycket av livet. Alltså det är klart man kan säga att ja, det finns folk som verkligen gillar att vara olyckliga och tänk på alla masochister och så vidare. Men oftast så tror jag att det inte är någon sån här självklarhet att de som går runt och är olyckliga faktiskt vill vara det. Och skulle det vara så att någon verkligen, verkligen ville vara olycklig, så skulle jag nog kunna hjälpa dem att bli ännu mer olyckliga.
Alltså, det funkar så också?
Visst.
Tystnaden, vad betyder den för dig?
Mycket. Jag tycker om när det är tyst. Och jag tycker att det är lättare att tänka när det är tyst.
Jag är tyst här nu. Jag kan säga så här, det här med att ha hund. När man har, som jag brukar säga själv då, gått sönder eller varit trasig, så har han ju varit en hjälp för att gå vidare och finnas där vid min sida. Det är rätt speciellt.
Alltså det finns väl nästan ingen som har en god relation till sin hund som inte upplever det som du beskriver, att hunden kan vara ett sånt oerhört stöd. Och det tycker jag är ganska bra med hundar, att de vet ju egentligen inte vad det är som har hänt. De kan ju bara avläsa ens egen reaktion. De märker liksom att nu är den här människan stressad eller ledsen eller rädd eller vad det nu kan vara för någonting man är. Man kan inte grotta ner sig på samma sätt som man skulle kunna göra med vänner, utan de bara försöker i nuet att pigga upp en eller hjälpa en eller trösta en. Och det är ju så rörande tycker jag, det här att hundar är så motiverade att hjälpa oss när vi har ont någonstans eller när vi är ledsna eller när vi är rädda, så kommer ju rycker hunden ut och ska försöka liksom att ställa saker och ting till rätta. Och ofta kan man ju inte låta bli liksom att bli på mycket bättre humör bara av hundens ansträngningar. Men det som har varit också väldigt kul att få reda på, det var att när jag började då läsa medicin, då var känslor någonting som man inte egentligen kunde forska på. Man ville vara seriös. Det var någonting för de här spekulativa psykologerna och sådana där människor. Och man visste inte riktigt var de kom ifrån. Och man visste inte hur hjärnan gör för att producera en känsla. Och nu med modern hjärnavbildningsteknik så vet vi ju ganska väl vad som händer i hjärnan. Och när man då stoppar in en hund i magnetkameran, så ser man att hundens gamla hjärna, de delarna som är aktiva när emotioner dras igång, de ser i princip exakt likadana ut hos hundar och människor. Hundens belöningssystem och människans belöningssystem är likadana. Och av det måste man ju dra slutsatsen, dels att de faktiskt kan förstå, men dels att deras känslor i stort sett är likadana som våra. Och jag tycker det är så kul, därför att det har ju varit en sån lång diskussion när hundägare har sagt ja, men jag ser ju att min hund blir glad, och sen så har någon annan sagt att det är bara som du tror, eller du bara tolkar in saker, eller de har inga känslor, de har bara instinkter, ja, du vet. Och nu kan vi säga att nej, men så är det inte, utan deras hjärna, när hunden blir glad så ser hans eller hennes hjärna ut precis som min hjärna ser ut när jag blir glad. Det är bara det att hunden kan inte säga jag är glad, men den visar ju det med hela sin kropp.
Med hela kroppen, ja.
Ja.
Åsa Nilsson,
Tack för att du ville komma hit och vara en stund bredvid Bromé.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Bredvid Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns. Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos podmi.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar. Tipsa gärna vänner och bekanta, speciellt de som saknat mig, om podden. Du kan också följa mig på lottabromé.com, Facebook Lotta Bromé Official och Instagram @brevetbromé. Tills vi hörs igen, må så gott!
Alla tittar. Jag är ju lång och ganska ljus också då. Och det tycker de är spännande och exotiskt och så. Jag har varit på kalas där med David och när vi har varit med där, vi har en stor indisk släkt. Och då blir jag ju en sån här figur som de står och tittar på, vi tar bilder på mycket. Men det är då ingenting mot min svägerska som är 1,85 ungefär och blond. Det kan bli trafikproblem om hon visar sig där.